Det är fredagen den 18 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Ännu en vecka har passerats i det eviga svenska skymningslandet. Ännu en gång närmar sig helgfriden. Och än en gång bäddar höstmörkret in våra gemensamma domäner i ledighetens, boxvinets och Netflix-skimrets töcken. Det gäller slott som koja och stad som by. Det är helt enkelt fredag igen och det är dans bort i vägen, det är hett och svett på stad i Härnösand och vi grundar med groggen. Karlsson plockar fram höganäskruset och mäter upp sina centilitrar. Bardiskarna på Risch och Sturehof fylls med nyskilda mellanchefer. Och Movitz stämmer basfiolen för ännu en natt i backitecken. Och vi på redaktionen ska som vanligt debriefa veckans händelser vad gäller politik och nyheter. Och med mig för att göra det har jag som vanligt tre utmärkta vänner och kollegor. Nämligen Peter Wennblad, Mattias Svensson och Paulina Neuding. Varmt välkomna!
Jag tackar.
Tack så mycket!
Tack Andreas!
Det är så roligt för att man känner sig aldrig så oallmänbildad som när du drar ditt intro. Man försöker liksom pricka in olika referenser sådär, men man förstår också att det är massa saker som svepar över ens huvud.
Exakt. Jag tycker Andreas etablerar en väldigt obehaglig bildningsnorm.
Ja, verkligen.
Välkommen till min värld, så här är för mig hela tiden.
Våga bryta bildningsnormen. Det kanske skulle kunna bli en ny slogan. Biblioteken ville ju gå ut mot tystnadskulturen tidigare. Nu är det kanske då bildningskulturen man ska gå emot. Eller vad tror du, Paulina?
Ja, det var ju verkligen i linje med tidigare ställningstaganden.
Du, vi kommer in på bibliotek senare. Jag tänkte bara hälsa er välkomna. Peter, du är tillbaka i fredagspanelen efter lite bortavaro. Väldigt kul att ha dig här.
Ja, tack detsamma.
Förra veckan var du och festade på Franskt slott.
Stämmer bra. Jag var på en jättehemlig konferens med hemliga delar av den svenska högern.
Det är så hemligt så du inte ens kan berätta. Du blev sjuk efteråt. Vad grasserade basiller på slottet?
Ja, jag måste faktiskt erkänna att jag började bli sjuk redan där, men jag vågade inte berätta något. För då tänkte jag, då får jag sitta, blir jag inlåst i något källarvalv och får inte åka hem.
Du kanske får på den sån där järnmask och sitta i tornet som vissa franska fångar. Ja, välkommen hit i alla fall. Mattias, det blev ju inga franska slott för din del. Men hur har din vecka varit?
Den har varit intensiv men bra. Jag är inte bitter.
Du så här, när jag förberedde dagens podd i vårt verktyg som jag använder så skulle jag som vanligt ställa in show. Och då, det finns ju bara en show, den heter Ledarredaktionen så det brukar jag aldrig röra. Men nu upptäcker jag att vi tydligen gör en ny podd som heter Nytt intro Mattias. Det låter ju spännande. Kan du berätta mer om den podden? Hur många avsnitt kommer att publiceras av den och vilka kommer vara med?
Jaha, det här skojar vi alltså om teknikhandikapp. Det är ju också en nivå. Jag skulle helt enkelt läsa in ett nytt intro till...
Och så blev det en helt ny podd av det hela.
Och det ska ju också nämnas att Jesper, vår producent, fick göra en jätteinsats för att rädda vad som räddas kunde av min poddinspelning av förvisso ett mycket intressant samtal, men där tre, som jag förstår det, gravt teknikhandikappade äldre män försökte samtala på moderna våglängder. Det gick väl bättre med substansen än med det kringvarande.
Ja, och det som kunde räddas var ju inte så lite, ska jag säga, som har lyssnat på den. Utan den tycker jag man faktiskt ska lyssna på och ha överseende med eventuella tekniska brister. För det som du säger, ett väldigt intressant samtal. Det spelades väl in i, när var det? Var det i onsdags vi publicerade detta?
Ja, det var i tisdags det spelades in och i onsdags det publicerades. Därav att jag behövde datera om. Och då misslyckades.
Du, apropå teknikhandikapp, Mattias, har du bytt däck på bilen än?
Nej.
Nej. Slag under bältet.
Nej, men jag har skickat cyklarna till cykelbutik.
Du ser. Paulina, slutligen. Alltid kul att ha med dig. Är det bra på ditt håll?
Det är mycket bra, tack. Hur mår du?
Mm. Jag mår bra. Jag mår som den mannen i den brinnande ugnen som en poliskonstapel sa till Gunvald Larsson. I någon av Sjöwall Wahlöö-böckerna. Du, har du bytt däck?
Nej, jag brukar faktiskt inte göra det.
Nej, du kör vinterdäck
året runt eller? Jag är inte så jämställd, vet du. Nej, men jag är inte så, ni vet. Mm, så det är jämställd. Okay. Mm.
Så kan det vara. Varmt välkomna alla tre i alla fall. Vi drar väl igång med veckans ämnen. Pang, rakt in i samtiden. Nu på söndag, om 2 dagar, börjar fotbolls-VM i Qatar. Sverige är ju som bekant inte med och det är inte det enda eländiga med detta. VM går återigen i en diktatur. Den här gången efter förberedelser som omfattar exploatering av gästarbetare under vad som beskrivs slavliknande former och usla arbetsförhållanden som har lett till många dödsfall när man har byggt VM-arenorna. Qatar är ju vidare inte heller ett land som är känt som någon värnare av mänskliga rättigheter. Exempelvis homosexualitet är förbjudet. Så sen så för några dagar sedan förklarade en representant för evenemanget i tysk tv att homosexualitet är, som han sa, a damage to the mind. Nej, damage in the mind, sa han. Alltså en skada i sinnet. Med det här i beaktande och mycket annat, Mattias, hur känns det att en VM-turnering drar igång på söndag under sådana här förhållanden?
Ja, det är väl lika avslaget som överbliven öl, tycker jag. Och apropå öl så är ju det något som annars blivit svårtillgängligt. I ljuset av alla andra kränkningar är det förvisso en smärre sådan. Men i sista stund har man ju också skeppat undan de sista möjligheterna att dricka öl där i landet. Eller några finns kvar och det är rätt fascinerande.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, det är en nyhet som kom idag faktiskt, att på matcherna kommer då öl förbjudas om man inte sitter i någon sån här VIP-lounge som kostar massor med pengar. Men vanliga åskådare får inte dricka öl. Och det ska man ju då få göra då i speciella fanszone där ölen ska vara svindyr och de lär väl inte vara så muntra heller. Allvarligt talat, Mattias, hur illa är det här för FIFA och för fotbollen och för turneringen?
Alltså, det är ju enormt graverande hur det har kommit till. Båda de här senaste spelen i Ryssland och i Qatar. Det har ju framkommit att det skett via mutor. Det har liksom varit en fars från början till slut med hur det har kommit till, med vilka löften man har haft och sånt där. Så det enda man kan säga till spelens försvar är what else is new? Vi hade förra VM i Ryssland, det har nyligen varit 2 OS i Kina och så där. Jag förstår definitivt de som bara blir ledsa på alltihop och inte kan gå in i spelen. Jag vet inte var jag själv landar. Jag känner mig inte speciellt sugen, men kanske blir jag sittande där ändå. Och det som finns då är väl framförallt det finns ju en sån här, varför ska man spela på vintern och inte på sommaren? Där kan man ju svara att en väldigt stor del av världen som inte är det norra halvklotet, där är det lämpligt klimat nu. Så det är ju en annan publik och det är det första mästerskapet i ett muslimskt land och det finns ju den aspekten också att det sprids och att man får inblick i andra länder. Men det är ju som sagt, den kulturen bör man ju självklart ta till sig, men det är ju fortfarande en diktatur, det är ju fortfarande liksom väldigt strikta religiösa normer, en, som du säger, en intolerant syn på homosexualitet, en kvinnosyn kvinnor kräver ju i princip ledsagare för att gå ut, manlig sådan.
Ja. Men du, Mattias, det finns ju ändå en sorts, det du säger är ju välbekant, men det finns ju också en välbekant motbild, och det är ju då att, och det gäller inte bara idrott, det gäller ju kulturutbyte och affärsutbyte och handelsrelationer och sånt med länder som inte tänker som oss, som vi tycker illa om. Att det ändå på något sätt har sin poäng, för att vi så att säga kan påverka den vägen. Landet kan öppnas för nya intryck. Alltså, det gäller ju då som, ja, turism är väl ett annat exempel då, ska man bojkotta länder. Vad säger du om de argumenten? Hur giltiga skulle de vara i allmänhet och i det här fallet? Vad tänker du där?
Alltså, vi kan ju konstatera att det gjorde inte mycket skillnad på Ryssland eller Kina, men det är ändå en lite annan situation här. Det är ett litet land, och framförallt liksom med den bizarra konstruktion man har, att det är väldigt få invånare, medborgare i landet som är fasta invånare. De flesta är gästarbetare. Det är också... Det finns en vilja där att man har blivit enormt rik på olja på kort tid. Man försöker orientera sig i att hitta sin nisch efter att oljan tar slut eller bredda och sånt där. Så det finns ju ett litet annat hopp för anpassning och liknande. Och Financial Times hade en rätt intressant genomgång av hotellen och hur de fungerar i det här, därför att till skillnad från många andra ställen så är hotell inte bara för utlänningar. Dit kommer folk från Qatar och tar in där för att kunna dricka alkohol och ragga på varandra, helt enkelt.
Det är lite frizon på något sätt alltså.
Ja, precis. Och ser du då har ju också en hel del kvinnor kommit på att just den heltäckande klädseln är väldigt praktisk. Om du vill ha din identitet dold när du ska ägna dig åt utomäktenskapliga förbindelser, så ser du en heltäckt kvinna på ett hotell i Qatar, så kan du utgå ifrån att hon inte är särskilt gudfruktig utan snarare redo för motsatsen.
Okej, okay, ja, det är så du tänker alltså. Intressant.
Nej, alltså det här är inte så jag tänker. Det är så det är, och jag tycker att det här är lite roligt. Jag noterar också, jag menar, Qatar har en enda alkoholbutik där det kräver licens för att få handla. Det är ju alltså i princip samma system som Sverige hade fram till 1955.
Förutom straffen kanske?
Ja, möjligen, men det var ju liksom, å andra sidan hade Sverige en tydligare uppdelning efter kön och klass och en ranson för hur mycket du fick handla. Men det är klart, inte ens Sverige, även om man hade velat det, så hade vi inte fått spöstraff och den typen av barbarier som en del tycker att man ska utvisa folk till.
Ja, det lät som Paulina ville prata här också. Du ska få fråga Paulina. Kan det här bli ett skyltfönster eller en reklamplats för Qatar och dess auktoritära och fundamentalistiska system?
Ja, det är klart att Qatar hoppas ju på det. Annars skulle man inte göra det här. Och samtidigt så, vi har ju aldrig pratat så mycket om det här, ett land på 3 miljoner invånare, en yta stor som Skånes. Vi har aldrig varit så upptagna med människorättsbrott i Qatar som vi är nu. Vilket inte betyder att det görs någonting åt dem. Men det är ändå så här, det är två bilder som basuneras ut samtidigt.
Och vad tror du då? Tror du Qatar kan räkna hem det här i PR på den globala scenen?
Jag vet inte. Som sagt, det är två bilder som går emot varandra. Och det är väl ingen som tänker Qatar nu utan att tänka människorättsbrott.
Jag har noterat att jag får reklam, köpt reklam för närvarande i sociala medier för Saudiarabiens gröna satsningar under klimattoppmötet och sådär.
Gröna i vilket avseende?
I det andra avseendet. Alltså, de vill bli miljövänliga, den stora oljeexportören. Eller i alla fall sätta den bilden. Och det är klart, det är ju ett groteskt hyckleri och en stat som försöker liksom framställa sig. Men det är ju dubbelt, därför att det är ju lite grann vad försöker man framställa sig som görare av. Det är ju ändå i vissa fall faktiskt ett erkännande av normer och rättigheter som vi välkomnar.
Ja, men diktaturer är väldigt bra på att prata vårt språk. Det är som när Kina liksom protesterar mot rasism i väst och sådär. De använder ju vårt språk emot oss, och det är nog så det ska förstås snarare än någonting annat.
Fast här är det ju ett försök att stryka oss med hårs som gör att och det handlar ju snarare i huvudsak om att de vill att vi ska titta där och inte någon annanstans.
Säkert är det så. Peter, under 30 år så var det inget stort mästerskap som anordnades i en diktatur. Alltså tänker jag på mellan Moskva 1980 och OS i Peking 2008. Sen dess har jag haft fotbolls-VM som jag nämnt i Ryssland och nu i Katar. Och dessutom två OS i Kina. Är det här tecken på något större? På liksom att demokratin är på tillbakagång och diktaturen återigen är en spelare att räkna med?
Ja, jag vet inte riktigt. Det är väl snarare så att diktaturer har blivit mer resursstarka. För det är ju i grunden är det ju det som krävs för att man ska kunna arrangera den här typen av monster-event. Det är inte som att Syrien kommer att stå som värd för ett fotbolls-VM i närtid.
Men det fanns ju ingen rik eller så här resursstark diktatur mellan Sovjetunionens fall och Kinas verkliga uppgång. Så du kanske är därför helt enkelt. Vad tänker du Peter då inför det här? Känns det som ett fotbolls-VM du som fotbollsintresserad kommer kunna engagera dig på samma sätt som vanligt?
Ja, alltså jag tycker ju om när Sverige inte är med i VM. För jag får sån ångest när Sverige är med. Så att det blir en annan frihet. Så att man kan titta med ett annat lugn.
Det är ju sant.
Och så gillar jag, det här är liksom lite grann som, nu börjar jag På spåret idag, fotbolls-VM på söndag. Det är som, nu överlever man ett tag till. Det kommer ju den tyngsta perioden på året.
Så du är inne på att vi ska fotbolls-VM till jul ständigt och jämt alltså?
Ja, antingen nu i liksom novembermörkret eller kanske under kalenderårets blindtarm, februari.
Ja, januari tycker jag också en blindtarm. Jag minns ju mina barndomsjular, då var ju alltid Tipsextra en viktig del, för den engelska ligan tog ju inte julpaus och då brukade det spelas matcher på någon blöt och vattensjuk plan i liksom Nottingham och två lag slog långbollar på varandra. Och man hörde då, vem var det? Det var inte Bosse Hansson som kom, det var Ingvar Olsberg och så här kommentera inifrån en burk någonstans där. Liksom. Det var minnen det.
Man somnade alltid i soffan före halvtid.
Ja, det här dova donget när resultat kom på Tipsextra kupongen. Det var sövande. Det var så här milt och behagligt. De har återinfört det nu på senare år.
Det skymde utanför och Darby gjorde 1-0 på Wimbledon. Ja. Liksom.
Jag har inte det här.
Hur minns du det här, Paulina?
Ja, det är så konstigt.
Ja. En fråga till, Mattias. FIFA säger ju sig ha en väldigt inkluderande roll och mission att fler delar av världen ska få uppleva fotboll. Det här är liksom inte en herrklubb för europeer och sydamerikaner längre. Sammanhanget som att la VM i USA, Japan, Sydkorea och även Sydafrika. Och nu så att säga för första gången i arabvärlden. Den ambitionen, vad tänker du om den?
Jo men på ytan är det ju fint. Och det finns förstås, jag menar, för den som växer upp i Katar, du har ju inte så mycket roligt och som du får göra där, även om det förstås finns enorma ekonomiska resurser nu. Det är klart det är häftigt och någonting man kan unna människorna, absolut. Sen det är ju spelet kring och regimen som styr och vad man gör mot människor som är det beklagliga här. Men det är klart att fotbollen har också en... det här att ta en arena, låta människor tävla utifrån... Som är olika på en massa andra sätt och att liksom så gott det går hålla det som en frizon där man samlas i gemensam beundran för prestationer enligt regler och sånt där. Det finns en fascination i det och den tycker jag inte man ska... den utnyttjas förstås, men man ska inte bara vara cynisk inför det. Det finns ju den aspekten också och den är rätt fin. Mm.
Sista gången vi får uppleva det här gamla formatet med VM, 32 lag, det smäckra systemet. Nästa gång ska det bli annat format. Vad tänker du om det, Paulina?
Förlåt, jag satt och skrev våra fyra namn med min finaste handstil medan du pratade.
Okej. Peter, vad säger du? Det nya formatet som kommer till USA nästa gång?
Alltså jag är lika lost här. Du får berätta, hur ser det nya formatet ut?
Det är ju jättetråkigt. Alltså det blir då 48 lag som kvalificeras. Och för att trycka in det så ska du alltså ha gruppspel med tre deltagare, varav två går vidare.
Ja, så, till 16-delsfinal sen.
Ja, och poängen med det är ju att ett lag som spelar sig hela vägen till final spelar inte fler matcher än tidigare, men däremot så får man in fler länder och alltså kan krama ut fler tv-intäkter.
Det blir då 80 matcher istället för 64, och inga matcher kommer längre spelas samtidigt som de sista gruppspelsmatcherna gör idag, så det blir fler tv-slottar över det hela. Ja, vi får se hur det går. Det är 2026 det, och då kommer VM att äga rum i USA, Kanada och Mexiko. Den här gången är det alltså Qatar, och det startar nu på söndag. Vi ska gå vidare från det gröna fältets schack till kulturkrigets mer eller mindre bruna skyttegravar. Och då ska vi prata om en av veckans stora snackisar, som ungdomarna säger. Drag Queen Story Hour heter en sagostund som anordnas på bibliotek runt om i landet. Och det är precis vad det låter som. Det är en sagostund för barn som leds av dragshowartisterna Lady Busty och Miss Shameless, som helt enkelt läser sagor. Den har turnerat runt ganska länge, men i höst har det blivit stora rubriker. I Olofström fick den ställas in efter hot. I Malmö fick man ha väktare på plats. Och i Kalmar protesterade Sverigedemokraternas ledamot i kommunfullmäktige, Jonathan Sager. Och han sa så här i kommunfullmäktige, jag ska citera honom: Sverigedemokraterna ser motbjudande på detta event och anser att det inte är något annat än indoktrinering och sexualisering av barn som är känsliga och lättpåverkade. Sverigedemokraterna anser inte det är lämpligt att två vuxna människor med namn som hänvisar till bröst och skamlöshet, iklädda utmanande klädsel, ska ges något som helst utrymme att vistas inför eller prata med barn om normkritik och sex i sagoformat. Och därför ville man då att kommunen helt enkelt skulle stoppa det här. Björn Söder, Sillamackan, har ju också varit ute i debatten och skrivit på Twitter så här, jag citerar honom: vad är det som är så fint med att vuxna män utklädda till kvinnor under namnet Fröken Skamlös Vinhora och Bystiga Damen läser böcker för småbarn? Låt barnen vara i fred från era sexuella böjelser. Detta har lett till att Jonas Gardell många har reagerat. Jonas Gardell är en av dem. Han skriver på Expressen Kultur att Sverigedemokraternas argument är någon samma som används i Ryssland och Ungern, och att det är ett del av ett, som han skriver, högerauktoritärt kulturkrig mot homosexuella och transpersoner som nått Sverige på allvar nu när SD kommer till makten. Peter, vad tror du man är rädd för här, Sverigedemokraterna?
Ja, jävligt bra fråga. Jag har väldigt... nu ska jag, som du sa, jag har ju legat sjuk, så jag har ju det här, den här konflikten har ju spelats upp i mitt... har uppfattats lite dimmigt i mitt snoriga sinne. Men jag, den här typen av kulturkonflikter har jag väldigt svårt att hänga med och förstå, om jag ska vara ärlig.
Okej. Paulina, vad säger du?
Ja, alltså... En aspekt av det är ju att det är ett till kapitel i den här följetongen om biblioteken och hur biblioteken blir en arena för det som är dysfunktionellt i samhället i övrigt. När människor ringer in hot till biblioteken, man har fått utrusta personal med överfallslarm i de fall de inte haft det redan innan. Man har fått ställa in planerade såna här läsningar eller ha dem online. Av säkerhetsskäl, och det är ju i sig ett väldigt allvarligt tecken på hur samhället mår när man inte kan lösa sånt här inom det demokratiska samtalet. Och det gör ju, alltså, ett dödshot eller ett hot om våld överhuvudtaget, det innebär ju, det ställer ju liksom andra krav på debatten. Det blir inte frågan längre om vad tycker vi i sak, utan vad tycker vi när mänskliga yttranden blir föremål för den här typen av hot och attacker. Det är liksom någonting annat. Sen så finns det diskussionen i sak, och där jag läste om de här dragqueensen och deras sagoläsningar för ett halvår sedan, tror jag. Jag tror att det var i Biblioteksbladet, och då reagerade jag över att det är så typiskt Sverige, för att det här beskrevs som som någonting som alla människor måste känna stor entusiasm över. Det var liksom som att man kunde inte föreställa sig att det kunde finnas invändningar mot detta. Och likadant när SVT hittade en text från SVT Halland från 2019. Den är också så här, enorm kreativ sagostund anordnades i helgen med drag queens som heter Lady Busty och Miss Shameless stod för berättandet. I sagostunden får man lov att vara den man är och uttrycka sig precis hur man vill, säger Lady Busty. Och det är också i sig fullständigt parodiskt, därför att alltså, Lady Busty och Miss Shameless, alltså, det betyder ju faktiskt någonting, och det är en typ av sexuella anspelningar visar vid barn som många människor kommer att ha invändningar mot på helt legitima grunder, därför att det här med sexualitet och hur vi pratar om sex med barn och vem som pratar om sex med barn och på vilket sätt, det är ganska svåra och ganska komplicerade och känsliga frågor. Man kan ha legitima invändningar mot att man kallar sig för Miss Shameless Wine Whore och ska prata med barn om hur man ska vara och vem man ska vara och sådär.
Men så du har viss förståelse för att folk är kritiska mot detta?
Ja, självklart finns det utrymme för legitim kritik. Man kan vara för eller emot. Mm. Så som det kan vara med liksom, svåra frågor, man kan vara för eller emot. Men problemet i Sverige är att det är som att vi inte har någonting emellan obligatorium eller förbud. Eller liksom entusiasm eller dödshot. Antingen så är det ena eller så är det det andra. Liksom. Det är ett problem med den här typen av progressivism där man säger så här, så, nu ska vi tycka att Miss Busty är ett lämpligt format för att prata med barn och Miss Shameless. Antingen så tycker man så, eller så är man jättekonstig och perifer och vi kommer inte ens ge er en röst om ni är emot det. Och det är någonting som eldar på kulturkriget. Jag säger inte att det eldar på hoten, för hoten är liksom en annan fråga. Den har vi klarat av, tycker jag.
Ja, det fattar jag också. Men jag spetsar till det så här då. Ja, jag är med. Men jag spetsar till det så här. Är det rätt att kommunala bibliotek har den här typen av sagostunder med Miss Busty och Miss Shameless, tycker du?
Jag ska lägga till en sak till förresten. Jag tror att det finns en språkfråga här också. Jag tror att när man säger saker på engelska så tror jag att man inte tänker på att de betyder någonting. Det är min välvilliga läsning. Jag tror att fröken Bystig och fröken Skamlös vinhora skulle haft större problem än liksom...
Jag ska bara lägga till en sak här. Jag tror att det här med vinhora, alltså wine whore, det är då dragshowartistens namn i andra föreställningar som är riktade till vuxna. I barnsammanhang har jag inte sett, utan då heter hon Miss Shameless.
Mm. Det är ganska roligt, för jag fattade först inte det här med wine whore. Jag trodde det var holländska, att det var liksom vinhore.
Ja. Men du svarade inte på min fråga. Tycker du det är rätt eller fel att bibliotek har den här typen av sagostund, eller har just den här sagostunden för barn?
Jag har inte sett den. Jag skulle vilja se den för att veta. Men min reaktion var inte positiv, kan jag säga, till att man pratar med barn på det här sättet i det här formatet. Och dessutom... temat för de här sagostunderna verkar, vad jag har förstått, varit det här liksom normkreativa, som de kallar det. Och det finns ju ett fokus idag när man talar med barn om kön som om det vore någonting flytande. Och det är ett ganska icke-vetenskapligt synsätt som skapar en hel del förvirring. Så det är i sig ett problem. Men jag har inte sett de här. Jag vill liksom se dem innan jag pratar om dem.
Men du tycker det finns anledning för att titta närmare för koncern, så att säga?
Ja, och sen så är en annan fråga vad som ryms inom yttrandefriheten. Alltså, och det här är jättesvåra frågor. Och
ja, men bara för att yttrandefrihet att... behöver ju inte... Alltså yttrandefrihet innebär ju inte att alla har rätt att vara på biblioteken, inte sant?
Det är i sig en egen fråga. Men ofta är det så att, och det här har jag skrivit om i flera artiklar, att vuxna vill manifestera sin egen progressivitet genom att skämta om sex med barn, lyfta fram sex med barn, alltså i samtalet med barn och så vidare. Men på ett sätt där inte barnet står i fokus och barnets behov av att ställa frågor och så vidare och få fakta.
Men vad är det för
sex? Det är en vuxnes behov. Men vänta, får jag bara prata klart? Det är en vuxnes behov som står i fokus. Till exempel då, för flera år sedan så skrev jag en artikel om när SVT Barn hade ett program om onani som var riktat till barn. Och där frågade SVTs journalister barn i en enkät, har du onanerat? Och de flesta barnen svarade nej. Och det här kritiserade jag i en text, därför att inget barn ska behöva få den frågan av en vuxen, även om det är SVTs journalister som ställer frågan. Och barn ska också veta att om en vuxen närmar sig dig med den frågan, då är det en varningssignal. Då ska du förmodligen gå och berätta det här för någon som du litar på. Mm. Så att man stör liksom barnens utvecklingen av en magkänsla inför vad som är en risk och vad som inte är en risk.
Mm. Okay.
Så att min poäng är, vuxna håller på och utifrån sina egna behov och utifrån vad de själva tycker är kul och vad som, hur man själv visar upp sig som en progressiv och vidsynt person. Men det är inte alltid barnets intresse som står i fokus. Och det, jag tycker att det är barnets rätt till integritet och barnets rätt överhuvudtaget som ska stå i fokus när vi pratar om det
här. Okej, jag tror jag förstår. Mattias, vad tänker du om Paulinas analys och om fallet i allmänhet?
Ja, alltså jag har väl upplevt andra barn. Jag menar, barn brukar vara rätt fascinerande av allt liksom som generar vuxna, och inklusive liksom prata om hur barn blir till och hur de själva blev till och snoppar och snippor och vad är det där, och de ser nakna människor eftersom man duschar och sånt där. Alltså det här är ju inget som kommer in i barns liv sent, utan det finns ju där hela tiden. Det blir löjligt att låtsas som något annat. Sen hur mycket det har med det här att göra, jag kan ju också tycka att det här, när jag tittade på det så kändes det som just lite som Paulina reagerade, att det här kändes lite forcerat. Jaha, vi har liksom, det är så mycket av barnkultur nu där det måste liksom finnas ett sånt här perspektiv. Det känns just som Paulina inne på, ett obligatorium snarare än någonting man stoppar in som liksom ett komplement. Men med detta sagt, när jag tittade mer på showen och vad de gör och sånt där, så verkar det ju som att det här är poppis, det handlar om läsning, det handlar om att man ska kunna vara annorlunda, och det är ett bredare och väldigt liksom scenärvarande framträdande. Och då har jag ju få reservationer, och det är just den här. Och sen är det ju också lite märkligt liksom, den här diskussionen, för det är ju precis som när Paulina tar upp våldet i Malmö, då vet vi liksom, eller har i alla fall en väldigt god gissning, vilka det mesta våldet och hoten kommer ifrån. Det vet vi ju i det här fallet också. Det är ju Sverigedemokrater som piskar upp den här stämningen. Det är ju i de kretsarna, inte från partiet förstås, men bland sympatisörer och andra som det är ju när de tar upp det som det tenderar att komma hot och liknande och spåra ur. Det är ju inte ett samhälle som mår dåligt, det är ju människor med koppling till en viss rörelse som beter sig dåligt.
Ja, jag ska säga det.
Jag är inte säker på att vi vet att det är Sverigedemokraterna, utan det är, när jag sa verkligen,
men vi vet att liksom, när de tar upp det så händer det här.
Ja, eller vi vet att när frågan kommer upp så händer det här. Alltså när det uppmärksammas så kommer människor med extrem höger åsikter att agera på det här sättet.
Får jag bara ställa en fråga? Ja. För nu har både Paulina och du, Mattias, ni har pratat om sex och att det handlar om barn och relationen till sex. Men det är ju faktiskt inte det handlar om. Nu, jag råkar veta att en av böckerna de här läser är exempelvis, den heter Konrads klänning. Det är en synnerligen oskyldig och banal historia om Konrad som börjar tjura för att han inte får en glittrig klänning. Alla med barn känner väl igen det. Alltså, vem har fått för sig att det här handlar om sex?
Men du måste ju medge, Andreas, att om du ser namnen så tänker en vuxen människa på sex, och det är därifrån tolkningen kommer. Men jag är ju helt med dig på poängen att showen för barn handlar ju inte om det här.
Det är väl för att de har varit dragshowartister och i andra sammanhang, alltså de har väl bara tagit med sig sina minus vinhora då, sina gamla namn. Det är väl det kommer från.
Men jag tycker att du gör ju en god poäng här, Andreas. Alltså en normal förskoleavdelning är ju typ en stor dragshow. Alltså,
ja.
Kommer med pojkar i klänningar och peruker. Och, alltså, så här, det är ju den åldern som barn leker väldigt mycket med sin identitet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En fråga har jag här, och det är ju att den här sagostunden har ju då, för först ska jag säga att det här är ett internationellt fenomen. Tittar man på YouTube så hittar man massor med sådana här exempel från andra länder. I Sverige så har fenomenet, eller den här gruppen då, eller den här duon är det väl, började redan 2018 och har alltså rest runt på vad jag förstår mängder av bibliotek. För det är ju ofta vad kulturarbetare gör, det är ju kärvt för dem liksom, så att får man ett gig där man liksom kan få kommunala gig är bra om man vill överleva som kulturarbetare. Och det har man gjort alltså då sen minst 2018, det vill säga snart 5 år. Och helt plötsligt nu så smäller det till. Det kan man väl också ha värt att ta upp. Vad är det som händer just nu som gör att det här blir så, att man tänker så mycket? Har du någon tanke kring det, Paulina?
Jag tror att det kom upp i riksmedia bara och blev uppmärksammat. För att när det stod om det i biblioteksbladet eller vilket det nu var, så har man inte uppmärksammat det.
Ja.
Så att jag tror att det är en sån grej att det helt enkelt har kommit upp. Eller så är det den amerikanska debatten som har fått folk fråga sig, finns det här också?
Mm. Nej, men jag menar, i och med att säga att de varje gång har haft besök av säg 20 ungar och de har genomfört, vad kan det vara, några i veckan. Det måste ju vara tusentals människor runt om i Sverige som har gått på det här och allt har varit fridfullt i liksom snart 5 års tid. Inte en käft har brytt sig, men så smäller det till just nu. Och det kan ju vara så.
Alltså det, ja, Peter? Det utlöstes ju av att det var en SD-politiker i Kalmar som ville stoppa dem när de var i Kalmar.
Ja, precis. Det var det tidigaste jag hittade just den här debatten. Så att,
och detta är en oppositionspolitiker, så det är inte ens så att han har makt. Så det är han som har protesterat, det kommer inte att hända något på grund av det. Och så är det Björn Söder som har twittrat, och sen har det har ju fått olyckliga effekter lite överallt, inte minst då i Olofström är det väl, där man fått ställa in på grund av hot.
Ja, precis. Det är en annan tanke jag skulle kasta ut, utifrån Gardells text där han beskriver då att saker och ting, alltså att det blir värre när det handlar om fördomar och förtryck och sådär. Alltså, jag vet inte riktigt om jag köper den bilden som ständigt återkommer om det liksom tillåtande och progressiva förflutna och den hårda samtiden. Jag menar, jag vet inte ens om, säg för 30 år sedan, 1992 eller 1982, alltså dragshowartister på Sagostund, hade inte reaktionerna kunnat bli likadana då? Eller vad?
Jo, alltså vi har ju alla läst Berts dagbok. Jag vet inte om ni minns att Bert åker tåg och så sitter två män och skålar för att de har gift sig. Och så frågar Berts familj sig, vad trevligt, men var är era fruar? Och så svarar de att de har gift sig med varandra.
Mm.
Och det är liksom så här, det är det som är skämtet, att i Danmark kan män gifta sig.
Mm. Jo.
Och jag menar, det här är inte så jättelänge sedan. Det är klart att vi är mycket mer toleranta idag.
Ja, det tänker jag också.
Men det kan ju gå åt båda håll. Så jag förstår ju att Jonas Gardell, som har ju liksom skildrat ett 80-tal när liksom homosexuella blev sjuka och vi skojade om det, och det fanns liksom en helt annan homofobi då. Det, jag omfattade själv mycket av den, vilket är man förstås skäms för idag. Alltså det var ju ett helt annat värderingsklimat. Jag förstår att man är lite paranoid för att det kan komma tillbaka.
Ja, men absolut. Men det kan jag också förstås för. Men om man försöker prata och skärskåda samhället utifrån våra egna positioner. 2004 exempelvis, var Sverige så mycket mer progressivt och fördomsfritt då, bara för att Sverigedemokraterna inte satt i riksdagen eller vad det kan vara? Jag är inte så jäkla säker på det. Jag menar liksom att vi har ett klimat idag som låter den här typen av kulturkrig dyka upp, för den liksom är avgörande för rikspolitiken. Men tittar man på attityder och sådär, och sagt, tusentals människor har gått och sett den här sagostunden i 5 års tid, och det har inte, alltså Ned Flanders fru har ju inte dykt upp och vrålat.
Ja, det är väl jag liksom.
Ja, precis. Men, Paulina, Ned Flanders dök upp exakt, nu liksom.
Ja, exakt. Men alltså, om man läser den här SVT-texten från 2018 som är så här Pravda-aktigt entusiastisk inför Miss Busty och Miss Shameless, där det inte finns liksom, den som har skrivit den kan inte ens föreställa sig att någon skulle kunna ha en invändning mot det här fantastiska. Det finns ju en progressivism som är på precis det där sättet, som försöker låtsas som att andra uppfattningar inte finns. Och den är också delvis ny. Alltså, så hade man inte kunnat skriva SVT för 20 år sedan, tror jag.
Alltså, jag tänker lite grann på Fredrik af Trampe, Anna-Lena Lodenius och Martin Kristensson har ju skrivit den här boken Frigjorda tider om 70-talet och porrvågen som kom då. Så det här har ju liksom varit förut, och då intygar just alla som spelar naken teater att det här är så naturligt. Det finns absolut ingenting konstigt. Det tog inte ens en dag, så tänkte ingen på det här. Och samtidigt så var det liksom, det var mycket fler avhopp och sådär. Det var folk som inte riktigt klarade av det här, därför att det är klart att det inte var okonstigt att umgås nakna med främlingar hela dagen. Liksom. Det är klart att det, just för att alla visste att det här är något speciellt, det är laddat. Det är inte ett argument för att det ska vara förbjudet, men det är klart att det uppstår en ansträngd tolerans kring sådana här problem. Mm. Och jag tror att det är vad Paulina försöker formulera här.
Ja, det tror jag.
Jo, precis. Och det där är en väldigt bra poäng, därför att det finns en proggighet i förhållande till barn här som är... Det är möjligt att vi ser tillbaka på det här på samma sätt som vi ser tillbaka på 70-talets proggighet i samma avseende. Och den är inte självklar, och den måste man få ha olika åsikter om. Och man är definitivt inte en liksom ayatolla eller något annat för att man inte tycker att det här kanske är optimalt.
Möjligtvis en Maud Flanders. Peter, Peter, ska vi nakenpodda nästa vecka?
Gärna för mig. Men då får jag tar hide incoming video.
Incoming video, ja, tack för den du.
Ja, och sen sitter du och fluktar. Ja, ja.
Bara, du, ska vi prata destruktiv barnkultur? Vi är ju alla 70-talister. Eller Paulina är inte det, men hon är heders 70-talist. Vi om några kan ju prata destruktiv barnkultur. Vem vill blotta sina ärr och trauman från vad vi såg som barn? Mattias, sätt igång.
Ja, fast samtidigt alltså, det var ju liksom en naken exponering av socialistiska slogans som ju misslyckades med att göra oss till socialister.
Nej, vi blev de bästa liberalerna och mångkulturalisterna och allting, och kosmopolitiska.
Ja, alltså barn är väldigt svårindoktrinerade. Och visst, det finns saker man kan få barn att säga och göra, om man kan liksom göra illa om man liksom går väldigt hårt fram. Men barn är ganska tåliga och liksom överkommande för sådana här. Så jag tror att det exemplet snarare visar att man ska inte vara allt för rädd för att liksom det som man försöker trycka på, några pedagogiska entusiaster försöker trycka på barn, att det ska liksom på något avgörande sätt skada dem. Jag är ju själv uppvuxen med en väldigt kyrklig skola. Man inledde med psalmsång och första landet vi fick lära oss om var Kanans land, men inte fan blev jag religiös för det.
Nej, men det förklarar den andra sidan en hel del. Peter, det här med kameler som dricker te på regnbågen i Dr. Snuggles, fick det dig att bli mer positiv till intag av vissa narkotiska preparat?
Ja, det får jag kanske medge.
Där funkar det.
Det såg lockande ut.
Ja.
Det är fortfarande min sinnebild av kreativ tillstånd.
Ja. Ni vet ju att Douglas Adams skrev ju några avsnitt av Dr. Snuggles. Bland annat om floden som inte vågade ta sig ner till havet för rymdvarelser som tog allt vatten. Paulina Lillstrumpa, Ica i rutan. Hur traumatiserad är du?
Jag tyckte om Ica i rutan.
Det gjorde du?
Lillstrumpa minns jag.
Jag gjorde egna strumpor.
Gjorde du det? Mm.
Men Paulina, skelettet åker då? Var det också en kompis?
Just det, som hon dansade med i rutan. Jag minns inte. Jag tror inte att det...
Mattias, clownen mannen liksom. När han liksom satt på någon cykel som inte fanns där och åkte i 10 minuter och inte sa någonting och såg förskräckt ut.
Ja, men jag hatar tyvärr clownen mannen. Ja, men jag vill inte förbjuda honom för det.
Min syster var ju traumatiserad av clownmannen och kunde inte gå på cirkus förrän hon var i vuxen ålder.
Ja. Men det är väl ur sig en ganska naturlig instinkt att clowner är inte roliga, utan de är ju väldigt, väldigt skrämmande. Hörrni, om man vill höra ännu mer om den här debatten så kan man exempelvis gå in på Kalmar kommuns hemsida och höra hur det lät i kommunfullmäktige när Sverigedemokraterna protesterade och Socialdemokraternas ordförande i kulturnämnden svarar. Gardells text kan man förstås läsa i Expressen. Och söker man på Drag Story Hour på YouTube hittar man massor med klipp både från Sverige och från andra länder. Och Drag Story Hour Sverige, de kan man följa på Facebook där de lägger upp kommande evenemang. Så om man vill ta med sig barnen dit så kan man ta det där. Och vill man hålla barnen borta så vet man när man inte ska gå på biblioteket.
Vad händer om man söker på Winehorn?
Det rekommenderar vi inte. Däremot ska vi gå vidare från den ena skyttegraven till den andra, och det är lika gyttigt här. Vi ska prata klimatpolitik. Och Peter, då kan du känna dig apostroferad. Vi talade om podden redan förra veckan, du var saknad då kan jag säga. Bakgrunden är alltså att klimatpolitiken har blivit jättestor i höst. Regeringen har börjat föra en sådan politik som inte gillas av alla. Den innehåller också en del nytt. Man minskar anslag till en del klimatåtgärder. Man sänker skatten på drivmedel. Och reduktionsplikten ska 2024 sänkas till EUs miniminivå. Såväl miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari som finansminister Elisabeth Svantesson har förklarat att det nu blir svårt för Sverige att nå våra klimatmål. I alla fall det närmaste som ligger 2030. Med allt detta sagt, Peter, gör regeringen rätt eller fel?
Både och.
Ja, faktiskt. Då börjar vi med, fel, för det är roligast.
Nej, men jag börjar med rätt.
Okay.
Alltså, jag tycker det är, man gör rätt som så här, avvecklar ineffektiv klimatpolitik. Man gör rätt avvägning att det inte är rimligt att skruva upp den här reduktionsplikten i så snabb takt att det blir svårt att bära för stora delar av Sveriges befolkning och för svenska företag, och liksom riskerar att hela klimatomställningen förlorar sin liksom den folkliga legitimitet som den i slutändan måste ha för att vara möjlig att genomföra. Men jag måste säga att jag är faktiskt förvånad över liksom bristen på alternativ politik. Alltså, ska man ta bort, alltså eftersom man då påstår sig stå kvar vid den här tidtabellen och klimatdelmålen till 2030 och slutmålen till 2045. Om man då ska ta bort delar som ledde mot de målen men förvisso på fel sätt, ja, då måste man ju presentera någonting annat. Och det har ju faktiskt regeringen inte gjort. Och jag tyckte det var nästan häpnadsväckande när liksom miljö- och klimatministern sa att ja, nu ska vi i lugn och ro sätta oss och liksom utforma den här politiken. Jag vill då få in den i den här klimathandlingsplanen då, som varje ny regering enligt klimatlagen måste ta fram inom ett år från det att den har tillträtt. Och då tänker man sig, men vad gjorde ni före valet? Mm. Jag förutsatte att den tillträdande regeringen hade en hyggligt tydlig bild av vad man ville göra istället. Men det framstår som att man inte hade det alls.
Det är famous last words, att jag litade på politikerna.
Ja, men eller att man åtminstone, alltså alternativet hade ju varit det som jag har lyft fram några gånger, att alltså, oavsett vilken väg man vill ta så är 2030-målen inte realistiska utan att det sker till ett liksom orimligt högt pris. Mm. Ja, men då hade man kunnat ta en diskussion om tidtabellen. Mm. Men det väljer man ju inte att göra. Så att jag tycker att den här kritikstormen som regeringen har hamnat i, förvisso från partier och politiska krafter som i regel har fel i det mesta, så har man, det har man bäddat för själv.
Du skrev också på Twitter att, ja, jag minns inte de exakta orden, men att ingen regering hade kunnat nå klimatmålen till 2030. Hur kan vi veta det?
Nej, men det var klart att det var ett lite tillspetsat påstående, och det var så att det var så sent som i våras som liksom Naturvårdsverket bedömde att med de styrmedel som hade beslutats så skulle 2030-målen nås. Men att besluta och faktiskt vara så fullfölja en annan sak, alltså reduktionsplikten skulle skruvas upp i så pass snabb takt samtidigt som den liksom globala efterfrågan på biobränslen liksom började ta fart, att liksom bränslepriserna hade ju med stor sannolikhet stuckit i skyn liksom inom kort, och det hade ingen regering oavsett färg klarat av att stå fast vid. Det var mitt resonemang.
Ja.
Liksom.
Ja. Vi ska påminna om att den förra regeringen faktiskt då redan i våras bestämdes för att pausa reduktionspliktens uppskruvning helt enkelt. Man valde att vi skjuter upp den. För nu är det väl så att när det gäller diesel så är det väl ungefär 30%. Det skulle varit upp till 36% nästa år, men det pausade den. Men slutbollet 2026 var ju att det skulle vara 65%, eller alltså det, enormt mycket, mycket mer biobränsle skulle in i drivmedlen än vad som är idag. Så att, och detta som du säger kombinerat med att biobränslen blir dyrare.
Vi har ju legat före i den här iblandningen, så att Sverige har ju haft ganska liten konkurrens när vi har köpt biobränslen. Alltså 90% av biobränslen som blandas i importerar vi. Men nu börjar ju de andra EU-länderna att rulla igång och även andra delar, så att det råder ju inget tvivel om att priserna skulle ju pressas uppåt.
Och då tänker du att ingen regering hade kunnat politiskt eller ekonomiskt egentligen kunnat genomföra de reduktionsplikten så långt som man hade planerat helt enkelt. Det är din bedömning.
Ja, och kanske till och med rent praktiskt att så här, det finns inte biodrivmedel. Alltså det är inte ens en prisfråga, utan att det finns inte de volymer som behövs för att gå i den här takten.
Men du, vad kan man göra då? Du var besviken på att regeringen inte hade alternativa idéer. Vad skulle det kunna vara för idéer då?
Nej, men jag tycker ju att den här elektrifieringsvägen är den rätta. Och det, alltså även de som vill skruva upp reduktionsplikten ser ju det som ett, vad säger, mellansteg på vägen till elektrifiering. Jag tycker att mellansteget kan mer eller mindre hoppas över, alltså så här, satsa på elektrifieringen, och då är det liksom utbyggnad av kraftproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur är det som, men det tar ju tid liksom. Och då behöver man anpassa tidtabellen efter hur snabbt det är praktiskt möjligt att genomföra.
Vad ser ni andra? Peter tycker att regeringen får viss välförtjänt kritik här. Vad tänker ni?
Man ska ju komma ihåg att de är ju lite grann därtill nödda och tvungna. Därför att nu har man skrivit in de här målen i fördrag. Man har lagstadgat dem inom EU och inom Sverige också, tror jag, med olika ramverk och sådär. Och det gör ju att vad man i princip lagstiftat om, det är att inga länder är på väg att uppnå de här omfattande målen man har satt upp. För det är mycket lättare att sätta ambitiösa mål långt upp i framtiden än att faktiskt uppnå dem. Sen måste man låtsas som man uppnår dem. Och det man har blivit så arg på den här regeringen för är att de låtsas för dåligt att de försöker uppnå dem. Och det är ju precis som Peter säger, det blir ju en poseringstävling. Och det har också gjort att människor kan sätta sig på väldigt höga hästar över pseudodiskussionen om mål snarare än den substantiella diskussionen om hur vi faktiskt minskar utsläppen på ett hållbart och alltså uthålligt sätt.
Peter, då får du sy ihop ämnet då. Vad väntar framöver klimatpolitiskt för den här regeringen? Vad har du för förväntningar för nästa år?
En jättebra fråga faktiskt. Alltså, jag tycker att jag vet inte riktigt hur den här regeringen ska ta sig ur den här gropen utan att liksom, ta diskussionen om tidtabellen. Jag förväntar mig nog att det här kommer fortsätta. Det här kommer bli jobbigt för Romina Pourmokhtari.
Ja, då får vi önska henne lycka till på den jobbiga resan. Själva ska vi gå vidare, och då har det blivit dags för mitt favoritmoment här i podden. Det som vi kallar svar direkt. Och det känner ni till. Jag stresstestar mina kollegor och deras politiska reflexer och förmåga att skilja sant från falskt, gott från ont. Det går helt enkelt till så att jag, likt en smash från Bengt Gustafsson efter ett upplägg av Janne Hedengård, efter ett block av Håkan Björne, smäller på mina kollegor med en aktuellt förslag som lagts under veckan. Och så får de kasta sig likt P.A. Säv för att rädda bollen. Och det gör man genom att ge mig ett kort, benärt svar. Ja eller nej, för eller emot, och snabbt ska det gå. Det handlar helt enkelt om att ge svar direkt. Peter, du var inte med, det var ett tag sedan du var med, men du minns hur det gick till?
Ja, det är
ja, bra. Då börjar vi med en ganska enkel. Sverige måste införa statlig e-legitimation. Det säger regeringens utredare Anna Kinberg Batra. Idag är det så att det är privata aktörer som de stora bankerna som utvecklar e-legitimationer, och det är inte rimligt, tycker hon, att de måste vara kund hos dem för att kunna legitimera sig, exempelvis i sjukvården. Vad tycker ni? Behöver vi en statlig e-legitimation? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Ja.
Peter, du sa nej, så du får börja.
Fasen också. Det var en ren reflex.
Det var en god reflex.
Ja. Nej, men alltså även... Här kanske jag fel, men alltså även vanliga legitimationer utfärdas ju av andra aktörer.
Ja.
Men skillnaden här är att du måste vara kund för att kunna få legitimation. Alltså Andreas Ekström har skrivit en utmärkt bok som heter Bekvämlighetens tyranni, där det här tas upp. Jag rekommenderar verkligen att man läser det, för det är på tal om saker som bara blir som de blir för att det är praktiskt och det går fort och så har det blivit på ett visst sätt utan att någon egentligen har planerat för eller designat det. Och det här är ett väldigt bra exempel på det.
Att det blir som det blir, det är det som kallas marknadsekonomi.
Jag kan ju säga här då att
och här handlar ju,
staten utfärdar viss legitimationer, för både pass och körkort utfärdas av staten och de går att använda som legitimationer, ska sägas.
Ja. Jo, men exakt. Mm. Och e-legitimation har det varit annorlunda med.
Okej. Peter, ja, du sa nej på din reflex.
Jag kanske byter.
Okej.
Du får fråga igen nästa vecka.
Mattias, vill du lägga till någonting här? Varför behövs det statlig e-legitimation?
Nej, men jag kan, i och med att staten redan de räknar oss, de beskattar oss, de kontrollerar oss, och att kunna legitimera sig och ta sig fram i samhället blir ju en nödvändighet. Och som sagt, staten ordnar pass till exempel och körkort som är giltig legitimation, och på samma sätt borde man kunna göra det här. Det borde inte vara någon större någon större dramatik kring det. Nu är det förvisso dramatik kring pass, så jag kanske också får anledning att ändra mig när vi ser praktiken av
det. Vi får se ifall Peter kommer på bättre tankar. Han får det här till hemläxa helt enkelt, att läsa Anna Kinberg Batras utredning om detta. Hörrni, vi går vidare. Riksdagen har bestämt nu i veckan att tystnadsplikten för personal i postverksamhet ska ändras. Syftet är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via posten, exempelvis narkotika då. Idag så hindrar tystnadsplikten personalen på posten att på eget initiativ lämna uppgifter till polisen. Det kan till exempel handla om brev som man misstänker har olagligt innehåll. Den nya lagen innebär att den som arbetar i postverksamhet ges möjlighet att på eget initiativ bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter som gäller misstanke om brott, om brottet kan ge fängelse. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
För.
För.
Paulina, sa du för?
Ja.
Ja, varför det?
Jag tror att det är nödvändigt för att förhindra viss typ av allvarlig brottslighet. Mm.
Mattias, varför är du mot?
För att det kommer att leda till mer allvarlig brottslighet. Det finns, det här är ju en, och dessutom ett fluktarsamhälle. Just liksom tilliten till att saker ska kunna skickas och liknande utan att brevbärarens personliga värderingar liksom läggs emellan. Det är väldigt viktigt både för tillit och för liksom en fungerande demokrati. Mm. Men det är också så att det här är ett sätt att spionera på narkotika, och vad man då gör. Det finns nämligen, som framgår av Brås utredning, två narkotikamarknader. Den ena är den som gängen har hand om, så mycket handlar om liksom gatuförsäljning, hemleveranser, en annan typ av leveranser. Bredvid den finns en nätbaserad, ofta på krypterade forum, och sen brevledes skickad narkotikamarknad. Och vad som utmärker den senare är att det är mycket mindre våld, det är mycket bättre kvalitet, det är mycket mindre av de avigsidor som vi har i samhället. Och det är den man kommer åt med den här typen av lagstiftning. Så klämmer man åt den, så befarar jag att man med nuvarande lagstiftning ger ännu en gåva till gängen.
Vi tar den sista. Riksdagen har beslutat också i veckan att ett nytt brott ska införas i brottsbalken. Utlandsspioneri heter det, och det handlar då om Sveriges internationella samarbeten. Samtidigt ändras grundlagen, både tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, som gör att utlandsspioneri även blir kriminaliserat som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Det vill säga att man begår brott även om man sprider eller anskaffar de här uppgifterna för att publicera i media. Och detta har ju diskuterats jättemycket i veckan. Vad tycker vi om detta?
Är det rimligt att utlandsspioneri blir ett tryck- och yttrandefrihetsbrott? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Ja. Nej.
Ja. Peter, du återigen ensam. Varför detta?
Nej, men med reservation för att jag kan ha fel, höll jag på att säga. Men liksom det jag har uppfattat av den här lagstiftningen, så tycker jag att det ändå görs en rimlig balansering av olika intressen. Jag ser riskerna, men jag tycker ändå att de hanteras.
Paulina, vad har du att säga emot?
Vad jag har läst av den så framstår det som att den är illa förberedd, illa genomarbetad, slår för brett, försvårar journalistik och visselblåsning kring när internationella organisationer, när det sker felaktigheter inom internationella organisationer, typ övergrepp inom FNs utlandsmissioner.
Det är precis det som Nils Funke, då tryckfrihetsexperten, framförde i podden i onsdags. Den kan man lyssna på om man vill. Ja, nu är ju lagen redan klubbad, men man kan lyssna på den om man vill höra på vad han har för farhågor. Lång och intressant podd där han utvecklade detta. Vad bra, hörni. Det var vi blixtsnabba och bra svar. Jag är stolt över er som vanligt. Och ni som lyssnar, jag förstår att ni är imponerade. Det ska ni vara. Och ni inser ju att om ni ska bli lika duktiga som Mia var med förra veckan, som Peter, Paulina och Mattias, då måste ni öva. Så börja att varje dag slå upp en tidning och låtsas att det är svar direkt och vråla ja eller nej eller för eller emot för er själva. Så kommer ni så småningom bli så lika duktiga som mina kollegor. Därmed är det dags att gå vidare.
Konsten är ju att inte att ha tydliga åsikter egentligen, utan det är att inte vara så rädd för att ha fel.
Det är sant. Lära av Peter. Han har haft fel fler gånger än de flesta. Men han är inte rädd för det. Nej, det har han naturligtvis inte. Men hörni, nu är det dags för mitt favoritmoment. Och här är det verkligen illa att ha fel, för det kan ge minuspoäng. Jag kallar det för: är du smartare än en ledarskribent? Det är ju vår lilla trivialek som vi alltid avslutar fredagspodden med. Men den är förstås på blodigt allvar. Och den går helt enkelt till så att jag testar paneldeltagarna på några enkla frågor som har anknytning till dagens diskussion. Och sen ni som lyssnar kan också vara med. Och svarar ni snabbare och mer korrekt på mina frågor än vad Peter, Mattias och Paulina gör, då är ni helt enkelt smartare än ledarskribent, och då tycker jag ni omedelbart går in i underforumet medier och journalistik på Flashback och berättar för de andra om detta. Vem är det som är regerande mästare? Är det Mattias?
Det är jag det.
Ja, det är det.
Det lär ju inte hända igen, men jag njuter så länge det varar.
Men vi är väl egentligen dubbel, för jag var mästare, blev mästare senast jag deltog. Så jag
just det. Hörrni, Paulina och Peter ska veta att det är nya regler. Det var en läsare som hörde av sig med ett vettigt råd.
Just det, jag hörde det.
Svarar, det gör man fortfarande genom att säga sitt namn. Men man får bara minus nu om man svarar innan jag läst färdigt frågan. Har jag läst färdigt frågan, då får man chansa utan risk för minus. Men man får förstås bara chansa en gång var. Vi ska inte bestraffa chansningar så hårt. Det är roligare om ni säger någonting än om det bara liksom helt tyst. För det är liksom inte bra, det är inte bra radio.
Precis, det finns liksom en så här skamfaktor också som gör att man ändå inte riktigt vill chansa.
Exakt, så den håller tillbaka allt för mycket. Men hörni, ni vet vad det är för dag idag. Det är fredag. Ni vet vad som händer ikväll. Så jag tänker jag börja på 10 poäng. Och vi ska ju då mot ett resmål.
Va?
Vad kan det här vara för konstigt, Mattias? Nu sker konstiga saker. Mattias känner inte alls igen sig. Vi ska till ett resmål. Och jag kommer ge då ledtrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Och när man och här då... man får bara chansa en gång på varje... Man får bara chansa en gång, bestämmer vi. Okej?
Okay?
Mm. Då börjar vi på 10 poäng. Vi reser i västligt land, och med ett äldre namnskick befinner vi oss vid Lögens strand, men vårt resmål är hyperaktuellt. Cucumis sativus är en ledtråd till kommunen.
Cucumis sativus.
Sativus. Så vet man vad det betyder, så har man då en ledtråd till kommunen. Nu ska jag nynna den där musiken, den kan jag inte. Nej, det var inget svar där. 8 poäng.
Om man ska tro motståndarna skulle drängen Arvid ifrån Utvandrarna gilla vårt resmål. Men det är ju bara elakt förtal i dubbel bemärkelse. Samma kritiker menar nog att det var fler än en rikskansler som är inblandad i resans mål. Moberg-kunskaperna här, drängen Arvid. Nej, ingenting. Vi fortsätter 6 poäng. 6 poäng. Den ena rikskanslen är förstås den stora Axel Oxenstierna som en gång lät bygga på vårt resmål. Som för övrigt kan betraktas som såväl insulärt som kronologiskt.
Peter.
Ja, låt höra.
Tidö.
Helt rätt!
Yes!
Snyggt, 6 poäng. 4 poäng. Det var väl knappast någon som har hört talas om resmålet innan oktober i år, men i dessa tider har det blivit både känt och bland vissa ökänt. 2 poäng. Vi är framme vid resans mål, slottet där regeringen och Sverigedemokraterna gjorde upp om politiken. Och då undrar jag det här med drängen Arvid. Vad var det för ledtråd?
Ja. Tidelag tänker du på?
Ja,
Tidö,
eller? Ja, med kvigan såklart.
Han kallade tjuren på Nybacken för att...
Ja.
Han hade varit...
Och vad var
jag tänkte att det var något kreatursmässigt, men...
Och ja, insulärt och kronologiskt är ju ö och tid. Och kukumis sativus betyder ju gurka och det är ju Västeråsgurka. Bra! 6 poäng. Vilken start, Peter. Mm. Jättebra.
Ja, några... det känns bra. Alltså, det vet ju vi som tittar på spåret att 6 är ju skamgränsen. Liksom.
Vi tar några frågor på det här resmålet bara. I vår egen tidning har vi fått läsa den fantastiska historien om hur Tidöavtalet kom till. Författade av våra politiska reportrar Maggie Strömberg och Tobbe Nilsson. I det berättas om en särskilt sen nattmangling som inte slutade förrän väldigt sent. Vem var det som enligt reportaget satt uppe med Liberalernas ledare Johan Persson och drack whisky och löste ut de största knutarna? Har ni inte läst er egen tidning?
Jo, Peter.
Jo.
Ja, Peter.
Men... Jimmy Åkesson och Henrik Vinge.
Ja, oh, helt rätt.
Yes.
Det får du. Henrik Vinge var den som satt uppe sist, men Jimmy Åkesson och de var en trio och så blev de en duo kvar sen. Snyggt. När vi pratar Västerås kommer man osökt att tänka på hockey. Staden var under många år hade många år ett elitserielag och här skolades en av våra absolut mest kända ishockeyspelare. Han har vunnit VM, OS och Stanley Cup.
Mattias. Niklas Lidström.
Ja, snyggt. Och sen till fråga på Västerås. Här låg ju en gång i tiden Västmanlands flygflottilj. Nämn platsen för en annan flygflottilj, antingen existerande eller tidigare. Vilket
Peter.
Som helst. Peter.
Uppsala.
Ja, rätt.
Ja. Yeah.
8 poäng sammanlagt till Peter efter den här första lilla resan. 1 poäng till Mattias och 0 till Paulina. Ska vi ta en resa till?
Ja.
Mm.
10 poäng. Vart är vi nu? Det kan man fråga sig. Tänk St. Paul och Minneapolis. Och det där med tidelag är faktiskt en ledtråd även här. Inget svar. 8 poäng. Kommunen och staden upplevde som andra industristäder en tillbakagång när det gäller tillväxt och befolkning på 70-talet. Men nu har det verkligen vänt igen och kommunen är en av Peter?
Eskilstuna.
Snyggt, Peter!
Oj! Kent-referensen. Den tog jag.
Precis, för den kommer så här. Tillbaka till tidelaget. Om du var här skulle du nog känna igen en viss jordbruksministers uttalanden och relationen mellan människor och djur. Vi befinner oss i Rekarebygden och ingenting någonsin kan få mig att vilja lämna. Kan ni inte nu är det dags att fundera på en helt ny karriär. Tänk en engelsk martyr, tänk en liberal ledarskribent som just nu rapporterar från Ukraina och tänk ett band som en gång hette Havsänglarna. Visst är det Eskilstuna? Fantastiskt, Peter, hur känns det?
Ja, jag har ju alltid drömt om att få känna det här på spåret ruset, att liksom våga dra.
Och det här är det närmaste du har, kommer det. Ja, vi ska ta några frågor till. På Eskilstuna tänker man förstås på Hans Eskilsson. Tänker man på Hans Eskilsson tänker man förstås på Fyrnationsturneringen i Västberlin 1988. Tänker man på den tänker man givetvis på att Sverige det året inledde det lyckade kvalet i fotbolls-VM 1990. Då var Hans Eskilsson inte med. Men det ger oss anledning att ställa några frågor om just fotbolls-VM så att vi kan skita i Eskilstuna. Första frågan utspelar sig i VM 1982. När Frankrike möter Kuwait den 21 juni
så gör Frankrike 4-1 i mitten av andra halvlek och spelarna firar och tror att matchen är avgjord. Men vad händer då?
Mattias.
Ja, Mattias, låt höra.
Ja, det är en sheik på läktaren som säger åt det kuwaitiska landslaget att avbryta matchen. Så de börjar gå av och sen börjar man förhandla om det här och målet döms bort.
Ja, domaren händrar helt enkelt bokslutet efter då att den här sheiken som hette Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabe, som också var medlem i den kuwaitiska kungafamiljen och chef för Kuwaits fotbollsförbund, han går helt enkelt in och överprövar domarens beslut. Så var det med det. Men så vann ändå Frankrike med 4-1 till slut, så att rättvisa skipades. Ja. Då har du 2 poäng, Mattias. Paulina, är du vaken?
Nej, jag tänkte gå och sätta på lite kaffe medan vi pratar om VM.
En annan mycket bizarr episod skedde i matchen mellan Brasilien och Zaire i VM 1974. Zaire låg under med 2-0. Brasilien får frispark i ett bra läge. Precis där Brasiliens toppskyttar Rivelino och Jairzinho förbereder sig för att skjuta och vänta på domarens signal, springer en spelare från Zaire som heter Mevepo Ilunga ut ur muren, fram till bollen och sparkar iväg den så långt han kan. Han blir förstås varnad och hela fotbollsvärlden tror att de har sett en mycket bizarr dumhet. Först senare kom det fram den verkliga orsaken till Ilungas märkliga agerande. Vad var det?
Här tror du överlistade oss.
Det var svårt. Det var enkelt, så enkelt så här att Zaire styrdes för den här tiden av en diktator som hette Mobutu Sese Seko. Och han var lika fruktad som fotbollsintresserad. Och efter att Zaire i matchen innan förlorat mot Jugoslavien med 9-0 så hade han förklarat att om laget förlorade mer än 3 mål mot Brasilien, då skulle de inte få komma hem igen helt enkelt. Så Ilunga gjorde liksom ett desperat försök att få tiden att gå för att hålla ner siffrorna och tog ett gult kort på grund av det. Och det lyckades, för Zaire förlorade bara med 3-0 och laget fick komma tillbaka. Men det gick inte så bra för spelarna sen, de flesta dog senare i fattigdom. Ja, matchen är ju avgjord, men vi kan ta en sista fråga. Närmast vinner. Vuvuzela är kanske vårt bestående minne och vår bestående öronskada från VM i Sydafrika år 2010. Luren det tutades i till förbannelse under alla matcher. Men hur mycket låter egentligen en vuvuzela? För det mättes faktiskt upp här på matchen under just det här fotbolls-VM. Uppmättes ett decibeltal som anses vara smärtgränsen för vilket ljud man kan tåla. Hur många decibel kom man upp i matcherna närmast vinner?
110.
Mattias och Paulina?
Då säger jag 140.
90.
Peter har hem den sista också. Det är 120 decibel. Total defilering av På spåret fantasten Peter.
Jag har vilat mig i form.
Ja. Det var väl roligt, Paulina?
Kan vi köra Så ska det låta nästa
gång? Du fick faktiskt en ledtråd på latin, men den klarar du inte.
Ja, och det, ja, men alltså, jag har sagt det här, jag kan inte latin, du vet vad. Så att det inte blir någon falsk marknadsföring.
Vi får köra några ärke, eller vad var det, dödsänglar på hebreiska nästa gång. Så hörde du om det, Peter, eller var du med då? När,
nej, då var jag inte med. Nej. Jo, förresten. Jo, men jag
det var
hört
episkt.
Det här i efterhand. Nu.
Ja, det var väldigt roligt. Paulina, hon är helt lysande. Hon går igenom i princip hebreiskans hela språkhistoria. Och sen kommer Mattias på svaret tack vare detta eftersom han har läst smurfarna. Det var väldigt roligt. Hörrni, det var allt jag hade att erbjuda idag. Tyckte ni det var roligt?
Ja, jag är bättre på smurfar än på geografi.
Hörrni, då är det väl bara dags att tacka lyssnarna för den här veckan. Intressant. Mm. Och tack till Mattias och Peter och Paulina för att ni var med mig idag. Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på vad det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.